En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till de som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Michel Tornéus från Folkspel här. För varje bingolott, Sverigelott och joinalott du köper går hela överskottet till föreningslivet. Med andra ord får ditt lottval saker att hända. För ett Sverige där vi håller oss friskare och starkare. Det är lätt att göra skillnad. Bara välj rätt lott. Folkspel för dig över 18 år.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Lördagsgodis med Elving och Ringart.
Mycket välkomna till detta lördagsgodis där vi har den ena halvan av oss, det vill säga Arthur, i Gotland. På Gotland heter det. Hej Arthur, hur mår du?
Hej, hej. Här är det lysande, jättebra. På Gotland är det alltid sol och blå himmel. Jag sitter i Fårösund, den norra delen av Gotland.
Ja, och där ska du sitta ett tag och jag sitter i Stockholm på Söder och lördagsgodis. Har vi en hel del idag, men det var inte så mycket godis som bjöds i fotbollen här i stan för någon vecka sedan. Ja, det var mycket godis för ligister, får jag väl säga, när ni vet det här med, mellan AIK och Djurgården. Mötet där är urartade och publiken från ena sidan stormade planen, det kastades bangers och det kastades allt möjligt. Det var en hemsk händelse. Såg du den på tv? Du var inte där, Arthur, va?
Nej, jag går inte på derby numera. Jag tycker att de är för hatiska. Det är för mycket bråk och för mycket stök. Och det som är så sorgligt är att det här är inte första gången det händer, utan det är 112:e gången.
Mm. Ja, exakt. Jag går inte heller på några derbyn, för det är för obehagligt. Och jag förvånas över att någon har vågat ta med barnen dit så som det har varit i många år, för det här är ju ingen nytta alls. Det har ju fått fortgå. Det har fortgått i alla fall i år efter år efter år. Nu har det varit lite lugnare under år, men så var det ett gravt återfall i de gamla synderna nu för en vecka sedan. Och det här har upprört hela fotbollssverige, hela idrottssverige, jag skulle säga hela Sverige. Vi har på telefon en herre som är väl insatt i de här frågorna och har ett stort ansvar också i ämnet. Johan Lindvall, generalsekreterare för svensk elitfotboll. Det är klubbarna i Allsvenskan och Superettan som har denna samarbetsorganisation. Hallå Johan, hej!
Hallå, hej! Hej Ulf!
Jag vet att du kommer precis nu när det här spelas in från ett möte med justitieministern. Jag kan väl kalla det ett krismöte. Där var också Fredrik Reinfeldt från Svenska fotbollförbundet och många andra, va? Vad kom ni fram till?
Ja, krismöte, det är ditt epitet på mötet, men politiken vill förhöra sig lite grann om hur vi i fotbollen jobbar med de här frågorna. Och det var ett bra möte, det var Svenska fotbollförbundet, det var Fredrik Reinfeldt och Håkan Sjöstrand, och så var det jag och Simon Åström från Svensk Elitfotboll. Polisen var där, åklagaren var där, och idrottsminister och justitieminister var där, så att vi fick ett bra samtal under en timme.
Har du någon uppfattning om varför just fotbollen drabbas av såna här händelser flera gånger och nu senast väldigt allvarliga händelser? Det är, jag menar, golfen och löpningen eller vad som helst är det ju ingen som bråkar på.
Det finns ju inget enkelt svar såklart på det där. Jag konstaterar att fotbollen lockar ju, drygt 2,5 miljoner besökare årligen till Allsvenskans arenor, och det är mycket folk, och där det är mycket folk så vill söka sig också vissa element dit helt enkelt. Det här är jättejobbigt det som hände i söndag, så vi tar det på fullaste allvar. Och jag vet inte om ni läste det i Expressen häromdagen när Noah Bachner skrev om, gav lite perspektiv på saker och ting och gick tillbaka till det tidigt 1900-tal där liksom fotbollen har tyvärr alltid haft inslag av de här elementen genom åren. Till och från ska vi säga.
Mm. Det är bedrövligt, fotbollen som är en sån underbar och fin sport.
Verkligen.
Vad tror du att det beror på att det återkommer hela tiden? Att vi inte blir av med problemet?
Nej, men jag tror så här, vi i fotbollen ska ta vårt ansvar, inget snack om saken, och vi inom svensk elitfotboll har ett jättestort ansvar i det här tillsammans med klubbarna. Vi ser dock den här utvecklingen i Europa i stort, vi ser det i samhället i stort, och nu får vi också det än en gång på våra fotbollsarenor. Det var det vi såg här i söndags. Det var dryga hundratalet människor som har planerat den här aktionen väldigt noga. Man maskerar sig, man drar ett skynke över sig på läktaren när man byter om. Man tejpar handledarna för att man inte ska se tatueringar, och därmed gör det svårare för klubbarna och polisen att identifiera dem här. Så att det här är raffinerat, genomtänkt, väl planerat av människor med stort våldskapital. Så att bestämmer sig drygt 100 pers för att göra den här aktionen, så är det väldigt svårt för klubbarna och polisen att förhindra det.
Stort våldskapital, man kan väl säga rena ligisterna. Kommer ni att kunna ringa in dem och sy in dem?
Ja, det är ju det absoluta målet här nu, att vi tillsammans med klubbar och polis kan identifiera flertalet av de här. Men det, som jag sa, det är ju en jätteutmaning. Dels är det för att maskera sig, men vi har också en lagstiftning att ta hänsyn till där klubbarna inte alltid kan få ta del av kameramaterialet från arenaägaren och så vidare. Så att det var väl lite av de diskussionerna vi hade nu också med ministrarna, att kan de göra någonting från sitt håll liksom, rent juridiskt, så fick vi en hemläxa också att titta över. Vi ska titta på kulturen inom fotbollen. Hur hanterar vi den, och hur kan vi förändra den i positiv riktning, vilket är ett stort uppdrag, men det är klart att vi måste se över det här.
Det behövs alltså vissa lagändringar då, förstår jag, för att man ska kunna identifiera folk.
Idag så har ju inte klubbarna full tillgång till de kamerabilderna som finns från arenan eller från händelserna, så att vi kan ju börja i den änden, tycker jag, så att vi kan identifiera de här rackarna.
Utlovades det några ändringar i den riktningen från justitieministern?
Det är väl svårt, och det var något i syftet med det här mötet, utan det var nog en liten inventering av behovet från oss, från vår sida då, till politiken. Och det är viktigt att politiken visar att de tar det här på allvar, och det gör de genom att både justitieminister och idrottsminister var med på mötet. Så det tycker jag är bra, att man ser att det är ett samhällsproblem i stort också.
Johan, kan du förstå att folk som inte är så intresserade av fotboll blir upprörda? I Stockholms län bor det någonstans runt 2,3-2,5 miljoner invånare. Sen har vi ett evenemang här som kanske drar 30 000 åskådare och oerhörda polisresurser. Och att man stör sig på det.
Klart att det går att förstå det. Både om man är idrottsintresserad, fotbollsintresserad och icke-intresserad, det är klart att det är åt helvete att vi ska lägga pengarna på, behöver lägga pengarna på den här typen av händelser, så att helt enig i det och full förståelse för det.
Du, jag har talat med människor som jobbar med säkerhet inom olika fotbollskretsar, och de berättade faktiskt något så märkligt som att jag trodde de visste vilka de här bråkstakarna var, vilka de är. Fotfolket känner man till en hel del, men sen sitter det hjärnor i bakgrunden och styr det här, och de har man inte riktigt koll på.
Nej, och jag tror att vi ska två saker. Det är dels att ska vi komma ifrån det här till en liten klick. Det är inte en liten klick, men det är en ganska stor skara män och killar som gör det här. Och det här ska vi komma ihåg också. Det här är vanliga killar i näringslivet, i det vanliga livet, så att säga. Så att det är därför också svårt att komma åt dem, så att säga. Man tror lätt att det är klart att det finns de inslagen också av kriminalitet och så, men det här är rätt så vanliga människor också i grund och botten, så att det är därför det blir så komplext.
Ja, men det är ofattbart. Både Johan och Arthur, är man inte lite nyfiken på hur de ser ut inuti, de här som går på idrott för att ställa till djävulskap?
Ja, verkligen. De söker någon typ av plattform för det här, någon typ av kick i vardagen, men ja, alla har sagt det hittills, det är bara understryckt, det är helt oacceptabelt, och vi i fotbollen kommer göra allt vi kan, såklart, för att det inte får hända. Det får inte hända. Vi pratar om barnfamiljer. Det är ju hemskt om man som barnfamilj känner att man inte kan gå på fotbollsmatch. Det är för jävligt.
Är ni i klubbarna, är ni rädda för den här typen av supportrar?
Det ska inte säga att centralt finns det inte. Sen hur varje klubb har det i sin, det är klart att det finns olika typer av hård kultur i klubbarna. Så att det är klart att man anar det när man hör spelaruttalanden och liknande.
Ja, de var ju bedrövliga. Vissa uttalanden var att man måste förstå supporten och så vidare. Så det är ju fullständigt.
Vi som jobbar inom fotbollen professionellt, dagligen, spelare, ledare, vi centralt, tjänstemän och så vidare. Vi måste ta kraftigt avstånd alltså när vi får chansen. Då, vi måste, det finns bara en röst i det läget.
Och det är inte de spelarna som vi hörde där. Arthur, du ville komma in där.
Nej, men jag tänkte att spelarna kanske är rädda för att säga precis det du vill att de ska säga, Johan.
Ja, men det är inte otänkbart att det är så. Vi vet inte, men man kan ju ana vad det här är för typ av människor också som styr det här, så att säga, i bakgrunden. Mm. Det är det är ingen lek.
Jag vet inte exakt vad man har gjort i England, men i England lär man ju ha kommit till rätta med det här problemet som man hade i nästan ännu högre grad än vi har nu tidigare. Vad har man gjort och är det någonting vi bör ta efter?
Nej, men man lyfter ofta England som ett gott exempel. Jag tror att de har gjort mycket bra och jag tror att de har skärpt straffen framförallt ordentligt. Mm. Men vi ska, jag är lite för dåligt insatt exakt i hur de har gått till väga. Jag hör också röster som säger att allt har inte varit jättebra poäng i England. Så att vi ska såklart ta till oss av de goda exemplen runt om i Europa i det här när vi jobbar med vårt. En annan sak som jag vill få berätta också, det är ju att vi tittar också på idag är straffskalan ganska, ja, den är för mild helt enkelt. Det är maxstraff på 3 år som får avstängning från supporter som gör till kliva över gränsen, och vi är väldigt få som döms till 3 år, och vi tycker att det ska vara betydligt tuffare straffskala om man begår de här brotten.
Borde det kunna vara livstid till exempel?
Ja, vissa delar, men när det är planstorming, då finns det min värld inget alternativ, men det är för tidigt att stå här och slänga ur sig det.
Mm. Känns det lite tröstlöst och lite jobbigt och kanske orättvist att fotbollen åläggs ansvar för att reda ut de här problemen som ju väl är samhällsproblem i första hand?
Ja, men det är ett samhällsproblem. Fotbollen är en stor del av samhället, så att det är ingen konstigt att det är ett samhällsproblem. Tröstlöst, nej. Nu är jag rätt ny på jobbet, 3:e veckan. Mm. Men jag känner en enorm energi att vi ska ta steg framåt i den här frågan, så att nej, frågar du mig så är jag inte luttrad ännu, utan jag ser jätteallvarligt på det här.
Ja, det är bra. Hörru, Arthur, är det något mer du vill fråga Johan innan vi släpper iväg honom? Jag vet att han har lite brådis.
Ja, nej. Ur askan i elden, Johan. Lycka till med jobbet.
Ja, lycka till. Det här är ju en tillvaro som är lite, inte lika lugn som den du hade som ordförande i Visby golfklubb, va?
det är lite andra frågor på bordet.
Jag kan tänka mig det. Tack för att du var med i Lördagsgodis. Lycka till.
Tack
som sagt
mycket,
med allt. Hej då. Ja, det var intressant, Arthur. Vad tog du till dig av det här?
Ja, det intressanta var ju att de uppenbarligen vill få till en lagändring för att kunna identifiera de huliganer som bråkar. Och
ja, det måste ju till. Det måste ju till.
För det måste de ha för att kunna se till att de inte kommer in på arenorna. Samtidigt så vill de ha ordentliga straff också, livstidsstraff, det vill säga att de är avstängda från all fotboll på livstid om de springer in på plan.
Jag tycker man kan konstatera att det har varit en oerhörd slapphet gentemot de här krafterna under många, många år. Jag har ju sett hur de står maskerade på läktarna fast i maskeringsförbud och eldar sina bengaler, och sen lämnar de över och de har brunnit ut till de stackars vakterna nedanför som får lägga dem i en hink med vatten. Det ser nästan ut som ett samarbete.
Och det jag tror nämligen att min gamla arbetsplats, det vill säga tv-bolagen, jag jobbade ju på TV4 och Simor, och de hade rättigheterna till allsvensk fotboll. Och när det blev bengaler som tändes så blev ju matcherna förskjutna i en halvtimme till en timme för rättigheter som tv-bolagen har betalt dyra pengar för. Så jag tror att om tv-bolagen säger att nej. Vi betalar inte det vi har kommit överens om, för ni levererar inte det vi förväntar oss, det vill säga matcherna ska starta 16 och inte 16:55. Då tror jag att det kommer att hända saker också.
Verkligen, för det är ju bedrövligt det här att de här amatörpyromanerna tänder såna här facklor och allt för det, så att röken lägger sig över planen och man som åskådare där går miste om den upplevelse man har betalat för att få vara med och ta del av. Och likadant i tv senast vid derbyt i början såg man ju ingenting.
Nej, det var rena slaget vid Lützen, va? Och har man som tv-tittare abonnent tagit pengar för att få se matchen och inte få se den på utsatt tid, då får man ju inte en produkt som man har betalt för. Och om man agerar utifrån det så tror jag också att det kommer att hända saker. Det är min förhoppning i alla fall.
Ja, instämmer. Här måste ju alla goda krafter samarbeta för att få någon ändring till stånd. Nu ska vi tala om... Jo, jag såg en notis, hur du, om att den... Vad var det nu? Den någon gång 2028, det vill säga vad blir det om 5 år, va, kommer det första elflyget att flyga för SAS. Det låter ju väldigt spännande. Och man fick erbjudande som SAS-kund häromdagen att teckna biljett, att köpa en biljett redan nu. Kostar 1900 spänn. Ska vi åka?
Svaret på den frågan är ja, kanske. Det finns ju ett antal frågetecken. Dels finns SAS om 5 år eftersom de levererade en brakförlust det senaste kvartalet och det går ju inte så bra för flygbolaget. Och 2, jag vill ju gärna att det här med elflyg ska vara ordentligt testat och klart och godkänt innan jag sätter mig på.
Du vill inte vara först ombord alltså?
Svaret på den frågan är nej. Jag vill gärna se att det verkligen fungerar.
Vi får väl
både ha. Genom säkerhetslinjen. Ja.
Man får väl hoppas att SAS finns, att bolaget överlever, för att jag tycker vi behöver SAS och det finns hos många av oss som har varit med ganska länge. En gammal klockarkärlek till SAS som har betytt väldigt mycket och gett många bra upplevelser. Idag vet 17. Maten har blivit lite bättre nu efter, jag flyger inte mycket, men senast jag gjorde det så var det en liten förbättring där. Det tycker jag man kan hålla SAS.
Jag kan säga att jag flyger inte lika mycket som du. Det är i grunden på att jag är flygrädd. Jag har blivit det på äldre dagar. Låter det konstigt i planet och börjar hoppa för mycket när man är uppe i luften, så tycker jag att det är obehagligt. Och då så tänker jag, jag undviker gärna det. Ja. Men det är ju ett problem om man vill ta sig till varmare breddgrader. Det är inget snabbt.
Du får vänta tills elflyget kommer då. Och då behöver du inte flyga på 5 år alltså.
Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordrad på jobbet, men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord.
När Helena öppnade sitt paket från Amazon fick hon fjärilar i magen. Ultrasnabb luftteknik och grillägesfunktion. Den här airfryern kittlade Helenas smaklökar till ett pris som var lägre än hon någonsin hade kunnat tänka sig. 5 stjärnor från Helena. Hitta topprankade produkter till priser du kommer älska. Sök efter vad du än behöver på amazon.se idag.
Pappa, hur kom jag in i mammas mage?
Nu börjar reklamen här, hjärtat. Den måste pappa lyssna på.
Tanka hos Ingo. Lågt pris till alla. Ingo, kom längre för pengarna.
Lågt pris till alla.
Jag vet ju att jag kommer ut ur snippan, men hur kom jag in?
Nu börjar nästa reklam här.
Nu vet jag att du vill tala om en viss form av journalistik som är mycket vanlig.
Jo, jag är intresserad av vad är det som styr och driver den så kallade kändisjournalistiken. Jag minns till exempel att när man talar med kompisar och andra, då läste de aldrig damerna eller Svensk Damtidning, Hänt i veckan, Häntäckla och de här tidningarna som då baseras på den typ av kändisjournalistik. Ingen läste dem, samtidigt som jag visste att de där tidningarna gick faktiskt ganska bra. De sålde bra. Så att det var en ekvation som inte stämde.
Nej, så många frisörsalonger eller frisersalonger fanns det ju knappast, att, utan de köptes nog ganska flitigt då. Vi kan höra hur det är nu. Och hur den här journalistiken ser ut idag. Välkommen Leif Schulman.
Tackar, tackar.
Branschens veteran får jag väl säga.
Ja, jag vet inte, någon få kvar sedan 70-talet i alla fall, tycks det som. Ja.
Vill du presentera dig själv lite närmare och berätta om din karriär?
Ja, Leif Schulman, halvbror till den mera kända Alexander och son till Allan Schulman som ju var en känd tv-producent. Jag kom in i journalistiken runt 1973 och kom till Hänt i veckan 77 som sommarvikarie, men blev sen fast anställd vid 1981 eller så, 80. Och har under årens lopp blivit kvar på olika sätt. Jag var redaktionssekreterare en period, jag blev redaktionschef en period, tv-chef, jag har haft många funktioner inom Hänt i veckan och gick i pension för kanske 10 år sedan, men har ändå fortsatt producera och vara aktiv inom tidningen på olika former. Än idag är jag halvtids, inte anställd, men jag jobbar på halvtid för Hänt i veckan och Hänt extra.
Du vet allt om den här branschen, får man säga skvallerjournalistik eller kändisjournalistik, är det fina?
Ja, man får nog säga det, vi säger ju det själva numera, men det fanns ju en period på 80-90-talet där det var väldigt fult att syssla med skvaller och skvallertidningar. Då var man ju kändisjournalist eller nöjesjournalist.
Ja, det kanske är en bättre sammanfattning från din perspektiv, ja. I alla fall. Om du är branschens nestor så har vi branschens stjärnskott med oss nu i telefonen. Anna Shimoda, hallå, hej! Hallå, hej
på er!
Trevligt att du vill vara med här. Du och din man Hans, ni gör ju, ni skapar ju löpsedlar och helsidor i Aftonbladet titt som tätt.
Ja, roligt nog har det blivit så. Men det är fantastiskt kul.
Hur då menar du?
Ja, men som journalist så är det ju lätt så att alltså man får ju vittring. Får man vittring på en nyhet så är det ju helt fantastiskt om det går i lås. Och speciellt också om man, ibland kan ju vi få en idé att fan, det här är en riktigt bra nyhet. Det här borde vi göra så och så. Och det kan i sin tur kanske rendera ett löp. Och så blir det precis så som man kanske har tänkt sig i huvudet. Det är en härlig arbetsseger.
Känner du Leif? Är ni en liten, mycket nära, ett litet, mycket nära gäng i branschen?
Ja, vi känner varandra mycket väl.
Ja, absolut. Ja, Leif. Ja, herregud. Vi känner varandra och har jobbat ihop och skålat ihop.
Dessutom känner ni förstås alla så kallade kändisar då. Hur är de att jobba med generellt?
Generellt sett så är de flesta är jättetrevliga. Sen är ju som vi alltid har sagt att just den här kontakten man har fått med folk, den är ju ovärderlig. Och det är ju vi, och många kan ju tycka att jag och Hasse springer ute var och varannan dag. Och det stämmer, det gör vi. Men det gör vi väldigt gärna. Men det gör ju att det byggs upp ett kontaktnät som är ovärderligt. Om jag till exempel ringer en känd person, var än må gälla, så kan jag säga tjena, det är Anna Shimoda. Och de tjena, hur är läget? Än att jag säger, ja hej, jag heter det och det och jag ringer från den och den tidningen. Då blir det ju inte det här mjuka direktheten.
Men några måste ni väl ha retat upp, Leif, du, inte minst under din långa karriär. För det är en ganska provokativ journalistik där ni skriver om kärleksrykten och skilsmässor och sånt som kanske inte alla vill att man ska berätta om.
Det ligger ju i sakens natur att är man kändisjournalist så är det ju kändisarnas privatliv det handlar om för vår del, och de är väldigt måna om att dela med sig av det när det går bra, när det är bröllop och baby och så vidare, men det är inte lika välvilliga när hjulet snurrar åt andra hållet förstås, av försvårliga skäl, men då har de liksom lärt publiken eller stött upp publiken och gett publiken en del av sitt liv.
Har ni båda några fiender? Några som absolut inte vill prata med er?
Oh ja, det finns väl många säkert. Vad säger du, Anna?
Ja, det är klart det finns. Men nu försöker jag komma på någon namn här på rak arm. Men det kanske man inte ska namedroppa i och för sig. Men det är klart att det finns några som det kan gnissla med. Och ibland förstår man varför. För det är kanske något som sträcker sig jättelångt tillbaka. Men det är också fall där vi absolut inte fattar någonting.
Arthur, jag vet att du har en fråga om detta.
Jag tänkte kolla, vad är en kändis? Vad är det som definierar kändis i era ögon?
Jag kan
börja, men rent generellt är väl en kändis en person som inte behöver presentera sig själv. Är man riktigt känd så räcker det med att presentera sig med namnet. Är man superkänd så räcker det med förnamnet. Är man halvkänd så måste man ha ett prefix, Robinson XX eller någonting sånt. Men det är i grova drag så som kändisar kan definieras.
Mm. Ja, det var väl en utmärkt beskrivning. Jag tänker också att det har ju förändrats också en hel del genom åren. Förr om åren så var det ju, om jag ska låta som en inskränkt gubbe här, vilket jag är i en kvinnokropp, så var ju kändisar skulle ju vara, det skulle ju vara, man var artist, man var skådespelare och så vidare. Nu kan man ju bli kändis av att ha en jävla YouTube-kanal där man har massa tittare. Och vi är ju, både jag och min man får ju ibland höra när vi är på olika röda mattor. Ni måste ta en bild på den personen. För hon har 100 000 på TikTok. Och vi bara, men vad fan. Vi kanske säger mer om oss då, men möjligtvis. Men på tal om att vi är känd har vi till exempel Karin da Silva som är nyligen intervjuade. Hon är ju känd från Let's Dance numera. Mm. Hon hade lite trist under pandemin och började skapa humoristiska videos. Och en video där hon står och skakar och dansar till sina hängtuttar blev jätteviral och fick 67 miljoner visningar tror jag bara i Indien. Mm.
67 så det är också miljoner? Sätt att bli,
ja, det är helt sjukt. Så det är också ett sätt att bli känd på numera.
33,5 miljoner per tutt. Ursäkta.
Exakt.
Men den här nya kategorin kändes här, det går ju väldigt fort framåt och uppåt för en del. De blir kända över en natt. Mm. Är det någonting som märks på deras sätt att vara? Att det har gått för fort kanske ibland?
Ja, det kan nog annars vara på.
Ja, absolut. Verkligen inte i alla fall. Men det finns ju många som till exempel, man slår igenom, säg Idol till exempel. Slår man igenom där och sen så får man det som så fint heter hybris. Och så vet ju vi som intervjuar folk dag ut och dag in. Så tänker man, men suck. Ja, nu kommer han ha hybris om ett år och sen kanske han lugnar ner sig. Och mycket, många fall så är det så. De är lite odrägliga i början. Och lite småkaxiga och dryga. Och sen så har vi också de här äldre kändisarna som är hur trevliga som helst.
De har lärt sig. Artur, läser du de här tidningarna annat än hos frisören?
Nej, men det är där de finns va. Jag tillhör inte de som prenumererar. Men jag reagerar ju på vissa rubriker. Och jag säger att ni är ganska duktiga på att sätta rubriker som lockar till läsning. Men det är inte alltid det finns täckning i texten för de rubrikerna. Och då säger jag, är det så?
Jag känner mig träffad. Nej.
Jo, ett exempel, till exempel Silvia lämnar kungen. Då skulle hon resa bort på semester en vecka. Eller om hon skulle bara gå ut med soporna. Jag vet inte.
Ja, men det där är ju ett där grepp som är, framförallt även kvällstidningarna och alla som är på nätet som för att få klick använder sig av. Och det har vi använt av i alla år. Alltså, det finns täckning för allting vi har i rubriken, då finns det täckning i texten. Det är bara det att man plockar ju bitar ur texten så att den passar till någonting som kan kanske förleda läsarna att tro någonting helt annat. Men allting som vi skriver finns det täckning för och alla rubriker vi har finns med i texten. Så att det är liksom, det är aldrig något påhitt, aldrig något ljug, utan det är liksom, det finns... Det finns ju pressetiska regler också som styr det.
Kan man säga att det finns någon sorts inofficiellt kontrakt mellan er och läsarna? Att de alltså, de vet att rubrikerna ibland är väldigt hårdragna.
Så är det. De har lärt sig koden. De har lärt sig knäcka koden. De är oftast, hör oftast i triumf av sig och talar om vad vi har menat. För att de har liksom insett... Men det är liksom ett spel. Kanske oftast tittar tidningar för att se vad de har hittat på nu och hur ska jag liksom klura ut det här. Men 80% av det vi har är ju liksom rena kändisnyheter och sen gäller det då att få läsarna att bli lockade av att köpa tidningen. Det är så enkelt.
Finns det skvaller eller kändisjournalistik som ni känner till och som ni inte skriver om? Någonting som har hänt eller någonting ni vet men ni avstår för att publicera det?
Ja, massor. Det finns ju hur... Ja. Man sitter inne på en rejäl bank med skvaller. Men det är ju så att vissa grejer vet man ju om man skriver inte. Och vissa kanske man tänker att det här kanske man kan skriva, men det blir för känsligt. Och det är ju också så att numera så har ju journalistiken utvecklat sig, i alla fall på kvällstidningarna, att vi kan ju knappt skriva om... Säg att någon får barn. Vi kan ju knappt skriva om nyheten utan att alla ska nås, alla berörda parter ska nås, vi får fråga om vi ska låna bilden på Instagram. Alltså det har blivit väldigt förändrat mot vad det var tidigare.
Leif, sitter du på information om en massa vänsterpressen till exempel som du inte skriver? Eller skriver
det där sånt? Det där är ju någonting som alla känner journalister gärna liksom skryter med, fast det är inte riktigt kanske alltid så. Men jag vet ju till exempel min gamla kollega, en legendarisk kändisjournalist, Henry Sidoli, som dog för massa år sedan. Han hade planer på att skriva en memoarbok. Och han hade i alla fall en bra titel som skulle heta Du skriver väl inte det här, va? Och tyvärr fick han aldrig tillfälle att skriva den här boken. Han avled innan dess. Men det är liksom ganska talande titel på en kändisjournalists memoarer.
Har du också, Anna, fått sådana förtroenden?
Ja, oja. Jag fick höra ett jättejuicy skvaller bara i veckan.
Nu spetsar vi öronen.
Men det är också därför det finns de här så kallade med tissel och tassel. Det finns ju fortfarande i Hänt Extra, va? Där har vi ju en så kallad APA, alltså apnotisen där, som är anonyma skvallernotiser. Där man inte namnger folk, för det går helt enkelt inte.
Uppgifter som man inte står för riktigt, utan man släpper ut dem ändå.
Men man skriver ju inte att någon har varit otrogen mot någon. Det gör man ju liksom inte.
Men man kan antyda det alltså, menar du?
Utan att nämna
namn? Ja, alltså man kan ju skriva den kända artisten sågs kuckelura med en blondin ute på stan i helgen. De hade bara ögon för varandra. Och hemma satt en fru och väntade. Nej, men.
Ja. Ska man skriva? Varför ska man skriva det? Vad är den här journalistiken bra för egentligen?
Ja, det är ju folk är ju naturligt nyfikna. Förr i världen, runt sekelskiftet eller långt innan dess, så samlades ju byborna runt på söndagarna runt på kyrkbacken. Och där utbytte man vad som hade hänt under veckan med ortens befolkning. Den här kyrkbacken har nu flyttat in i veckotidning istället, så där får man ta del av det som har hänt i bland befolkningen den senaste veckan. Så att det är liksom, det finns ett behov hos människor att utbyta erfarenheter och historier, och det är något som håller samhället tillsammans också. Det är ett kitt i våra relationer.
En del kanske tycker det är obehagligt att få, om ni ringer upp, men medan andra, ja, finns det andra som jagar er nästan för att få komma i tidningen?
Jo, men det, i vårt fall händer det relativt ofta att folk hör av sig och tipsar oss om att jag ska göra det och det, vill ni skriva om det och det? Det händer väldigt ofta. Och sen när vad gäller att man ringer folk, så gör vi det också hela tiden. Och det är klart att det är roligare att ringa någon som ska gifta sig och fråga hur det känns, än att ringa upp någon som ska skilja sig och fråga hur känns det här. Det är inte lika skojigt, varken för mig som journalist eller för personen i fråga.
Kanske inte så roligt för läsarna heller egentligen. Och läsa om skilsmässor, jag vet inte. Det var bara...
Å andra sidan så skulle man ju inte heller kunna bygga upp journalistiken att bara skriva när solen skiner.
Nej, det är sant.
Nej. En annan stor förändring inom just journalistiken, kändisjournalistiken, det är ju den att idag är det ju kändisarna själva som styr innehållet, utbudet och nyheterna. Först genom förr i tiden genom bloggar, och numera genom TikTok och Instagram och alla stora nyheter vad gäller till exempel både skilsmässor och BB-nyheter och bröllop. Det kommer ju från kändisarna själva direkt i första hand.
Ja, det kan ju också, alltså är det någon som säger inte gillar oss till exempel? Jag hoppas jag inte är så, men om det skulle vara så, vi ringer upp och bara, vi har hört att ni ska flytta ihop eller något annat, då kan ju de döda nyheten så att säga och lägga ut det på Instagram. Men det är också många gånger så att har vi fått nys om något, så kan vi ringa upp personen. Och då när man har de här bra kontakterna, då kan man ju också säga, fan, kan du vänta med att lägga ut ett inlägg till våra artikel har publicerats? Och det är många som är jätteschyssta och går med på det.
Är det någonting mer du vill veta från den här branschen?
Nej, jag
eller
vet
vill
ju
bidra med något skvaller bortifrån Fårösund?
Jag kan säga, solen skiner. Duger det? Nej, men jag vet ju att Leif har ju varit länge i branschen, och du håller på med någon bok också som du tänker publicera så småningom.
Ja, det stämmer. Jag har under alla mina år, det är nu uppe som sagt drygt 40, sen 77, i min egenskap av reporter och redaktionschef och allting, varit bjuden på de flesta kändisfester i Stockholm. Och jag hade för vana att spara alla inbjudningarna, och under årens lopp till slut visade sig när vi hade en stor renovering hemma att det låg skokartonger överallt. Till slut var det, när jag räknade efter, runt 2000 inbjudningar från olika fester. Då föddes idén att plocka ut en hundratal av de här 2000 inbjudningarna och ta inbjudan och sen går man tillbaka till tidningen och tittar hur de såg ut, vimmelreportagen i tidningen, och gör man en liksom faksimil på det uppslaget. Ta med inbjudan, skriver en text, minnen från den festen och kompletterar med några bilder ur bildarkivet. Så har man en kavalkad av kändisfester under 5 decennier helt enkelt, från 70-talet fram till 2020-talet. Och det blir en kavalkad över både festerna, hur de såg ut, vad hade folk på sig, vilka var kändisar, vad åt man, vad, vilken typ av fester var det. Det finns alla typer av fester, alla typer av inbjudningar och... ja, så det kommer att komma någon gång nästa år.
Är det några som ska bäva inför den bokens utgivning?
Nej, tvärtom. Det här är en bok alltså glädjas åt och ser fram emot att bläddra i. Jag har redan vidtalat Mikael Bindefeldt att medverka i boken och han ställer välvilligt upp till detta.
Det var trevligt att ni... Ja, förlåt.
Jag måste bara fråga, hur surt känns det inte då att inbjudningarna numera nästan aldrig är fysiska?
Nej, precis, exakt. Det är ju ett skyffelse. Alltså,
men det kom ett mejl.
Inbjudningarna förr var ju liksom, kunde vara från 90-talet fram, och de kom i stora paket, små silverinslagna papper med en liten glasskiva eller var någonting sånt. Det var ju som en fröjd bara att sitta och titta på själva inbjudan. Det var ju en del av festen. Man kom ju direkt i rätt feststämning därför att inbjudan var så lockande. Och idag kommer de på mejl.
Ja, det var så ni blev inbjudna hit också. Så tjusigare än så var inte det. Men det var väldigt trevligt att ha er med och få höra mer om detta. Så lycka till med fortsättningen och tack ska ni ha båda två.
Tack ska du ha. Tack.
Ja, det där var intressant att lyssna på tycker jag. Men det intressanta är väl också att kändisarna styr sina liv på ett annat sätt nu vad gäller publicering av vad de gör och inte gör via nätet.
Ja, sociala medier har ju medfört en stor förändring, inte minst för de här kändisjournalisterna tror jag, som har fått utmanare där. Utmanare som på sociala medier kan gå mycket längre och som inte lyder under några som helst regler och lagar.
Så att det är ju tveksamt om, jag vet ju inte om de här tidningarna kommer att överleva, men det kommer de väl att göra, för intresset och nyfikenheten finns ju kvar hos den stora breda allmänheten. Mm. Jag vill ta upp en annan fråga som jag tycker är jätteviktig.
Gör det.
Men jag är störd på bankerna va? Igen. Bankerna har ju jobbat stenhårt för att vi ska göra oss av med kontanter och vi ska ha ett kontantlöst samhälle och det är mycket säkrare och mycket bättre. Men vad de gör då, det är att de skaffar, vilket har varit bra, man kan swisha, man kan ha kort, man kan sköta sina bankärenden via nätet. Och det är ju bra funktioner, men de tar betalt för också. Jag noterade nu att jag plötsligt har ett vardagspaket från min bank som heter Nordea. Och där tar de 29 spänn i månaden av mig och det blir ungefär 360 kronor per år. Som jag då tycker är en smygavgift, för bankerna tjänar redan bra med pengar på mig. De har mitt sparkapital, de ger mig dåliga räntor på det jag sparar. Så de kontrollerar det här penningflödet och så ska de dessutom plocka pengar från mig. Och jag stör mig på det, för att bankbranschen är ingen bransch som går direkt dåligt. De tjänar ju jättemycket pengar. Ovanpå det så vill de sno en pensionär på 29 kronor i månaden för en tjänst som de själva har sett till att de har skapat.
Det är klart att det tycker du är hemskt. Men jag tycker att folk ska betalt för arbete de utför, men man ska nog ha ett öga på bankerna och alla deras avgifter. Det har du säkert rätt i.
Ja, men jag swishar. Det är ju bara datorer som gör jobbet. Jag fattar inte varför de ska ta betalt av mig för det. Jag gör inte det.
Nej, får fråga om det.
Nästan, jag ska sluta swisha.
Nej, det kan du inte.
Nej, jag vet. Jag har blivit beroende av det. Va? Eftersom det är knappt någon som tar kontanter längre. Nej. Men bankerna har varit väldigt bidragande till det för att kunna tjäna pengar på ett annat sätt på mig. Och det är irriterande.
Då fick det pysa ut från dig. Ska vi titta framåt lite nu då mot veckan? Vad är det som händer? Jo, det är ju nationaldag snart.
Yes! Det som förut hette Svenska flaggans dag är ju Sveriges nationaldag nu. Vad ska du göra?
Vet inte faktiskt. Vad betyder den för dig?
Den betyder att det är en dag att fira att man är svensk och att Sverige finns. Och vi har gjort så att vi ska ha en hel svensk lunch. Vi har bjudit några vänner och det blir ett stort sillbord med 70-12 000 olika sorters sill. Med nubbe och med kall öl Och som är en svensk flagga i trä på bordet.
Hur dags får man komma?
Nej, men du kan dyka upp lite före, för du kan hjälpa till med käket. Du är bra på det. Du,
en allvarlig fråga är alltså, är det bra att piska upp nationalistiska stämningar väldigt mycket i dessa tider av konfrontation och segregation?
Då skulle jag säga att det finns grader i helvetet, va? Att heja på Sverige när vi spelar fotboll eller ishockey, eller vara stolt över att man är född i det här landet och tycker att det här landet är bra, det är inget fel i det. Men om det tar sig överdrivna yttringar då man säger att de som inte tycker som jag är dumma i huvudet, och de som inte har samma bakgrund som jag men ändå är svenskar, de har inte rätt att vara här, då har det ju slagit över, va? Men man kan ju vara normal svensk.
När barnen i skolan sjunger vackra sommarsånger på nationaldagen, då blir man ju nästan tårögd. Vårt lilla barnbarn Penny, nyss fyllda 7 år, ska sjunga på torsdag, va? Men hon har fastnat lite i den där versionen: du gamla, du fria, du smällfeta ko och så vidare. Men hon lovar att inte sjunga den på själva nationaldagen.
Ja, den sjöng man när man var något yngre.
Ja, men vi ser framåt. Vi önskar alla en trevlig nationaldag och en fortsatt skön sommar. För det är väl sommar som har börjat i alla fall, hoppas vi.
Ja, de säger det.
Ha det bra på Gotland. Ha det bra överallt var ni nu befinner er. Och hej så länge.
Hej, hej.
Clas Ohlson kundradio. Pollen är inte det enda som sprids just nu. Det gör även viljan att fixa till hemma. Hitta rätt verktyg, trädgårdsredskap och bevattningsprodukter hos oss på Clas Ohlson. Välkommen!
Var du än är och vad du än gör så kan din dag alldeles strax bli lite hetare. För nu är Spicy Chicken McNuggets äntligen tillbaka på McDonald's. En riktigt het comeback för alla som har längtat.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.